Nej, jag började Jesaja 40 då. Ja, det jag sa förut att Elvor och jag vaknade mitt i natten av att vi hörde en viskning och sen talade vi då samma ord. Och det var ju då på den tiden när det här visionerna kommer in i församlingen, ni vet. Och det började dra iväg med hästar och vagnar så det slog härliga till. Och då var det ju så här att de svaga fanns det ju ingen plats för, utan nu skulle de ju starka in. Och det kännetecknar väl det här, kan man säga. Och det var ju då Elvor fick se det här med pyramiden och allt. Ja, Herren kommer med makt. Hans arm visar sig med makt, visar sin makt. Se, han har med sig sin lön. Hans segerbyte går framför honom. Det är ju vi, va? Han för sin jord i bet som en herde. Han samlar lammen i sina armar. Han bär dem i sin famn. Och så kommer viskningen som vi hörde. Sakta för han moderfåren. Så nu talar vi där. Vi nästan skrattar och tittar på varandra, va? Sakta för han moder får den fram. Och då slår man upp det hebreiska ordet nachal här då, som betyder leda, beskydda, bära och föra mjukt framåt på en väg. Vilken skillnad, va? Och sån är våran Jesus. Han har tid, han har omsorg och han är mjuk. Det intressanta här är om du läser Matteus 13 där det står om ogräset och vetet. Så står det att vetet förs mjukt tillsammans. Medans ogräset dras ihop med hård hand. Det är två olika grekiska ord, men det ser man inte i svenska. Ja, man kan säga då så här, va. Ogräset dras ihop med hårda ledare. Vetet samlas ihop av herdar som har det i hjärtelaget. Och ibland på Herrens vandring, vi lär oss ju aldrig det här eftersom kunskapen är ett styckverk. Hur Gud handlar. För vi vill ju gärna ha kontroll på Gud. Det finns ju i människan. Vi vill ju gärna se plan A, B, C och sen framåt. Hela vägen helst. Men så ibland så är det stopp. Stopp, stopp, stann. Och så ser man ingenting. Det är som en dimma. Och man fattar ingenting. Och man frågar Gud, vad menar du med det här? Då menar jag ökenvandringar. Jag gick, Elvor och jag gick arbetslösa 2,5 år. Vi slutade som evangelister uppe i Bohuslän. Det är klart, vi jobbar med hemsidan hela tiden, så vi nådde ju människor och så, va? Men man undrade då liksom, käre Gud, vad är det frågan om? Här man har stått liksom i tjänst och pepprat på och liksom och sån här lugn och ro. Ja, det finns ju en mening med det, men visades ju sen när dörren väl öppnades, va. Det finns en mening med allt. Det är bara det att mitt i prövningen fattar vi ingenting. Men Gud, han har en sån kontroll över våra liv. Han låter oss få må bra och det lär vi oss aldrig. Vi vill liksom långa på. Men de här 2,5 åren, då tyckte jag han gjorde ett djupt verk. Jag fick se honom på ett sätt som jag aldrig har sett honom för. Från en sida som jag aldrig har märkt för. Om jag alltid hade gått igenom det här. Så är det. Och en gång när Elvor och jag var i en kyrka så kom det ett budskap som handlade om eldstoden och molnet. Och det är ju en bild på våran vandring. Ibland stannade ju eldstoden och molnet någon dag. Och ibland vecka, ibland ett år, ibland några månader. Men så står det att när eldstoden och molnet lyfte sig, vad gjorde Israels folk? Ja, när mamma packade ihop sitt pick och pack så var det dags att dra vidare, va? Och egentligen följde man ju arken, för det var ju den som var inpackad i, man följde Jesus. Och då ska vi lära oss då att Gud, han har ju speciella tider. Vad var det egentligen för mening med att vandra i öknen? Jo, man kom till vissa platser, va? Och varje gång man kom till en plats så var det svårigheter och det var knorrande och det var allt möjligt. Men varje gång så lärde man sig se en ny facett av honom. Eller? Och då står det då, om de som inte lärde sig den facetten, står det ju sen att man inte lät det man har hört smälta samman med deras hjärtan, står det i brevbrevet. Så varje svårighet som du går igenom, ska alltså smälta oss eller föra oss samman med Gud på något sätt, så att Kristus blir levande, blir vår skatt i vårt hjärta, som Paulus säger, va? Skatten är lekärret, andra Korinthierbrevets fjärde kapitel. Och ibland så i Bibeln så står det faktiskt på ett ställe att Herren bjuder oss att titta uppåt på de olika stjärnorna och grejer här, och månen och solen, för att förstå att han har omsorg om våra liv. För det står så här i Jesaja 40:25. Nu ska jag ta en bit här om Israel, och det är ju bra i det här huset, för jag vet att man gillar det här. Så ta om Israel då. Vem vill ni då likna mig vid, så att jag skulle vara som han, säger den helige. Lyft upp era ögon mot höjden och se och förstå, betyder det. Vem har skapat detta? Han är lite stolt, Gud, det är klart, det är ju jag, säger Gud. Vem för härskaran där uppe fram i numrerade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla. Alla. Det finns en hel del där uppe, va? Vid namn. Hur de är. Hur de ska fara fram där uppe och allt det här. Inte en enda en uteblir. Hur kan du då, Jakob, säga, min väg är dold för Herren? Kan lika gärna säga så, säger Herren. För jag vet att det är ett budskap till minst en eller två personer där inne, som är i en situation som är väldigt jobbig. Gud bryr sig inte om min rätt, sa Jakob. Du vet Jakob som alla löften om löftesland och alltihopa det här, va? Konstigt. Konstigt att Gud ser ut att lämna en. Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud? Ja, Herren är ande, va? Evighet är ju ande. Herren är ande. Han syns inte, men du kan ju se när han blåser på träna, säger Jesus. Han finns. Han har skapat jordens ände. Han blir inte trött och utmattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft. Han ökar den maktlöses styrka. Det är ju det som är meningen med ökenvandringen, va? Ja, vad sa Israels barn? Vad har du, vad gör du? Ska vi äta den här tråkiga maten? Har du fört ut oss hit för att dö? Yes. Det är precis vad han hade tänkt, va? Eller hur? Det är ju det som är meningen med våra ökenvandringar. Vi ska dö ner lite. Hur ska han annars kunna fylla oss med kraft? Vi är ju så starka i oss själva. Sen när det är torrt så det knastrar, vet du, då vänder man ju sig till Gud och får lite kraft. Det stod ju det här, va? Han ger den trötte kraft. Han ökar den maktlöse styrka. Ynglingar kan bli trötta, sen växer de upp lite och sen blir de unga män, står det här då. Och sen finns det de som är äldre då, som tvinnas samman med honom, betyder det på hebreiska där. Men det som hoppas på Herren hämtar ny kraft. Att tvinna ett rep. Och när en gång när det var så jobbigt i den här kyrkan vi tjänar, då sitter jag på mina knän och sen så ber jag så här: Jesus, visa för oss din trofasthet. Och då får jag för mitt inre syn se att jag står och håller i ett rep. Och repet går upp i himlen över molnen och så sitter det fast i ett ankare, pang, upp i himlen. Och jag sitter och tänker så här: ankare, ankare, Hebreerbrevet. Jag har ju hoppet, va? Ankaret. Själens ankare. Vi har hopp. Varför är själens ankare i himlen? Jo, dit han har gått före. Han har dött och han har gått före, står det ju. Därför har vi ett själens ankare. För att det finns ingenting som han har sagt dig som inte kommer att gå uppfyllelse. Han är ingen lögnare. Han kan inte ljuga. Då skulle han förneka sig själv. Det är därför det är ett själens ankare. Allt vad han har sagt, allt vad han har gjort. Pang, förankrat i himlen. Han har skapat alla himlakroppar, stod det. Han för allt i rymden fram i numrerade skaror. Det betyder även i rätt tid. Och han har gett dem namn. Och det jag vill ta er med till, vad jag kom att tänka på här. Kan detta vara Israels barn när man kommer ut ur alla helveteslägren? Auschwitz, Treblinka, Birkenau med flera. När man inte var så många kvar, va? Över 6 miljoner judar dog. Och ni som har sett filmer och så från den här tiden, det var inte mycket med dem, va? Det var bara senor och... Ja, man vägde inte många kilo, om man så säger. Då måste de ha tänkt precis så, eller hur? För jag fick den bilden när jag förberedde mig. Jag tänkte på det här. Man måste ha stått frågande inför Gud. Gud, var är du? Var är vårt tempel? Var är vårt löftesland? Man kunde inte fira högtiderna i landet, för att man hade ju inget land. Nej. Men helt plötsligt så händer saker och ting. Det börjar dra ihop sig. Och man röstar igenom en nation som får namnet Israel. Alltså det här är ju helt otroligt. Pang, så står det helt plötsligt. En nation som heter Israel, och man får en flagga. Och man får en nationalsång som heter... Vad heter Israels nationalsång? Älvor. Ja, vad betyder det? Hoppet. Man har en flagga. Är det någon som vet flaggans symbolik? Davids stjärnan på en bönesjal, va? Vad blir det för symbolik? Kom, vår Herre, kom. Vårt enda hopp är Messias. Men nu börjar Gud att arbeta i höjden. Han börjar ju dra i de här klumparna som skulle gå i rätt tid. För han sa ju att jag... När min tid är inne så ska jag visa tecken. Ordet tecken på grekiska är semeion. Och när det handlar om Gud så handlar det alltid om att hans rådslut sker. Det är det enda han är intresserad av. Mitt rådslut ska stå fast. Och när Jesus kom första gången, då snurrade klumparna på också. Va? För det kom ju vise män och såg att Messias var född. Det var inte många som såg det här. Det var ju tecken i himlen. Lövedögtid. När dog han, var det tecken då också? Lövhyddögtid och påsk. Var det tecken då? Det hade varit ju kolsvart. Och bekräftar Petrus där i predikan, pingstdagen. Bekräftar han att det var tecken? Ja, så är han. För helige ande följer ju, och så säger han ju så här. Precis, va? Det skulle ju ske tecken i himlen, i solen, i månen och i stjärnorna. Vad skulle solen vändas i? Vad händer när Jesus tog? Ja, han bekräftar alltså. Hur ska det bli vid andra tillkommelser, tror du? Ska det bli något liknande? Ja. Men i alla fall, han snurrar på med sina klumpar då, Gud. Fattar ni omsorgen? Fattar ni hans omsorg och hans trofasthet? När de blev nation... Så låter han alltså de här sakerna som han skriver om i Jesaja 40 sker. Det är därför jag tror att det är Israels barn som kommer ut ur Auschwitz. För det stämmer exakt, va? Och det här upp... Nu kommer ju Hesekiel 36 och Hesekiel 37 och går uppfyllelse samtidigt, va? Här ser ni gravarna. Det fanns ju inget kvar. Det var ju kört, va? Och han reser upp sitt folk ur gravarna och för dem till Israel. Men samtidigt så är det ett annat tecken, och det kommer vi fram till också. Nu ska vi gå in lite på profetierna. Jag tycker profetierna är så spännande att läsa. Men de är gömda för de som är utanför, det ska ni komma ihåg. För det står att ingen kan tolka profetierna utan genom den helige ande. Står det i Petrusbrevet. Ingen kan tolka profetierna utan genom den helige ande. Och hur får man den helige ande? Ja, säger apostlagärningarna 5. Den heliga ande som ges åt dem som är och honom lydiga får den heliga ande. Nu ska vi läsa Jesaja 11:12. Ska ni se något fantastiskt. Det står om Israels flagga. Men samtidigt så är det ett tecken på att domen snart kommer över hedningarna. När Israel står det. Det är dubbelt. Han ska resa upp ett baner. På hebreiska nis betyder flagga och tecken. Eller omen kan man säga också. För hedna folken. Ja, tecken på dom. Och han ska samla de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn. Vad ska de samlas till? Ja, frälsning. Frälsning. Det börjar hända saker 1948. Och nu vet vi, älvor, du har ju bott i Israel, du vet ju hur det är. Det fanns ju inte en församling då, när du bodde där.
Jo, det fanns en del.
Ja, men idag.
Väldigt få.
Idag finns det. Och de växer. Och judarna börjar få upp sina ögon för denne Jesus. Det är intressant med Jesus. Han ska resa upp ett banel för hedna folken och samla de fördrivna av Israel från de kringspridda judar från jordens fyra hörn. Nu ska vi titta på en annan märklig profetia. Ni vet att jag brukar ta upp Sefania 3, är det väl att tro. Där det står att det står om Guds rådslut. Om man inte kan Guds rådslut så riskerar man att missa mycket av profetierna. För det står att mitt rådslut är att församla hedningarna, kungariken, och utgjuta min vrede över dem. Kungariken och kungar, med ett annat ord, är horn och huvuden. Horn och huvuden. Vad ser vi i Uppenbarelseboken 13? Ja, vi ser horn och huvuden. Vad är Gog i Hesekiel 38? Ett huvud. Det står Rosh. Huvud. Ja. Vad ska han samla dem till? Börja på H. Harma. Ja. Ser det ut som vi är på väg mot Harmageddon?
Ja.
Ja, precis. Men vi är också på väg mot Israels frälsning. Och Israels frälsning eller upptagande i sitt eget träd, vad för det med sig? Det för med sig liv från de döda. Hosea kapitel 3, vers 4 och 5. Ty under lång tid skall Israels barn bli utan kung, furste, offer, stoder, utan efod och husgudar. Det skedde i år 70, va? Templet förstördes. Diasporan kom in, Israels barn, över hela jorden. Man hade ingen tempel, man hade ingen efod, man hade inga offer, man hade ingenting. Man var ju tvungen att ha... Man var ju tvungen att ha tempel, altar och allt det här för att kunna offra, va? Så att det blir inte mycket med. Men så står det så här. Sen ska Israels barn vända om och söka Herren sin Gud och David sin kung. Han har ju varit död här i många herrans år, så nu måste de ju mena något annat än David. Messias, såklart. Ja. Men det finns en dubbel betydelse här. För ordet shov eller shova, det betyder att vända tillbaka till den punkt man utgick ifrån. Det handlar ju både om omvändelse i hjärtat då, men det handlar om Israel. Var utgick man ifrån när man utgick från Israel? Och nu ska man vända tillbaks. Och här har vi alltså en profetia att när Israels barn kommer tillbaka från diasporan, från förskingringen, så ska man då börja söka Messias. Och det såg du ju förut på flaggan och det såg du på det här, va? Sen står det, med fruktan ska de börja söka Herren och i hans godhet i de sista dagarna. Och då är det så här då att romarna förstör templet 70. Folket förskingras och är tillbaka till utgångspunkten 48. Sen står det så här. En plötslig skräck ska göra att de söker David sin kung. Det kommer att ske den sista tidsperioden. Och det står det på hebreiska. Asharit yom. Den sista biten av den sista biten betyder det. Alltså, du har den löpande tiden här och sen har du då den yttersta änden här. Det ordet betyder det alltså. Den avslutande biten av den avslutande. Kallas inte den för Herrens dag? Jo, Herrens dag. Det är ju liksom alla profetiors liksom själva klimax heter Herrens dag. Och då står det i Uppenbarelseboken 10, vers 6-7. Vad avslutar Herrens dag? För det är ju en tidsperiod då. Ska vi ta och läsa det? Uppenbarelseboken 10, vers 6-7. Är det någon som har 1917 års översättning med sig? För det står bättre där. Ja, det står så här i 17. När den sista ängeln, alltså när den sjunde ängeln här blåser i sin basun, så är den löpande tiden slut. Det står kronos, timmar, sekunder och minuter, va? Det är ganska intressant att det finns olika bilder. Men går man till grekiska står det kronos, och sen finns det andra ord för tid. Men Bibeln är exakt. Vid den sjunde basunens ljud så är tiden slut. Och sen går du till Daniel 12. Då säger ju ängeln åt Daniel, när ska du uppstå från de döda då, Daniel? Jo, vid tidens slut. Och vad säger resten av texterna? När ska uppståndelsen från de döda ske? Vid den sista basunens ljud. Är ni med? Det finns minst 3 eller 4 bibelställen som bekräftar det. Då behöver man ju inte hålla på och skruva in de bibelställena för att det ska passa med en annan teologi som man förkunnar på 70-talet. Man ska låta skrift förklara skrift, för annars missar man ju, va? Tiden är ju inte slut 7 år innan, för då är det ju 7 år kvar. Är du med? Så dumt blir det om man är tvungen att gå på detta som man har hört från början utan att formas efter vad som händer i tidens gång. Då blir det så. Ja, då är ju tiden slut innan tiden är slut. Jag sa förut då att nu börjar Gud arrangera himlakropparna för att ge oss ett tecken ifrån himlen. Israel blir en nation. 1949-1950 så uppträder ett fenomen som är väldigt, väldigt ovanligt. Det är att det kommer upp 4 fullmånar i rad, va? Och de är blodröda där nere. På Israels högtidsdagar, höst och vår, och när skedde första tillkommelsens tecken? Ja, det var ju vår och det var hösthögtider, va? Nu kommer det igen. Det här ska vi vara väldigt vakna för det här säger ju Bibeln, att var beredda, titta i himlen. Han satte molnet och han satte solen där för att de skulle visa oss tid, rätt tid. Och det är ju den bibliska kalendern, om man säger det. Det är rätt tid. Sen skulle man ju ta Jerusalem. 67 tog man Jerusalem, och tecknet kommer 68-69, 4 blodröda månader i rad. På Israels högtidsdagar, vår och höst. Det här måste vi ju fatta. Det här kan inte vara en slump. För då hoppas jag ska äta upp min gamla hatt. Jag har faktiskt en hemma. Men använder så sällan. Köp på Ullared. Jag har 2 förresten. De är ganska tuffa. Men passar inte i hatt. Vänta ett par år till så får vi köra. Och sen kommer det ju en till, vet du, sån här tetrad. Vi kan ju bara spekulera i, vi kan ju inte gå händelserna i förväg, vad ska hända då? Men det kommer ju en till 2014-2015, vår och höst. Fattar ni? Allt håller ju på och blir ett klimax i tiden liksom. Och nu när vi ser då allting sker här, så börjar vi förstå världen, den här tidsåldern, om vi säger, håller på att ta slut. Och vi borde ju tänka på evigheten kanske lite mer än våra guldtackor. Men förstår du vad jag menar? Det är ju en basunstöt från himlen liksom, att tänka på det eviga livet. Och då har man ju ställt frågan så här då. Varför, ja, människorna i världen, de tycker ju om det här vore Gud, vad skulle han hålla på att sabba våra liv för med alla olyckor och så här och alla grejer om Gud vore Gud? Liksom. Ja. Tänk efter ett tag. Vilket är viktigast, det eviga livet eller det här som är slut om kanske 10 år? Ja, vad vet jag. Ja. Basunstörtarna från himlen, det är ju upp till för att väcka oss människor över att vi faktiskt står inför en evighet. Att det här vi ser här nu, det är egentligen inte en verklighet, om du förstår vad jag menar. Utan det eviga, det är ju det eviga andliga livet som vi var skapade till från början att äga. Men som vi dog ifrån Gud. Vi hade ingen gemenskap med honom. Och nu ropar han alltså. Och ni vet det här, han står ju talas om att de som missar det, de hamnar ju i mörkret. Ja, det är ju utan gemenskap med honom, de blir inte frälsta. Så att vandra på vägen i gemenskap med honom är det högsta mål en människa kan ha med sitt liv. Och det är det vi ska jobba för. Att vittna för människor och tala om för dem att Jesus är den han är. Och då står det ju om fikonträdet här då. Lukas 21:29. Och sen är det intressant med de här grekiska orden jag brukar ta upp. Här står det så. Han gav dem en liknelse. Och du vet, du säger han ju på ett annat ställe. Jag tror det är Matteus 13. Så säger ju Jesus då att för de som är utanför så är liknelsens betydelse dold. Men det är de inte för mina lärjungar. En lärjunge betyder de som formar sig efter en mästare till både lära och karaktär betyder lärjunge. Ja, för de är ju inte där stängt, utan han öppnar ju. Och därför upp, så står det så här: se på fikonträdet. Där används ett grekiskt ord som är eido. Eller så heter det, heter eido. Och det betyder när en teori blir till en verklighet. Ni vet att man kan läsa mycket om att Gud är med i prövningar. Men så kan man ju uppleva det också. Att han är på vår sida. Gud griper in. Och det blir ju till slut en skatt, va? Vår största skatt, säger Paulus, det är att jag har ett skatt i min lerkär. Och jag var i sådana situationer så det fanns ju inte en chans att jag själv skulle klara mig. Jag var nedslagen, men jag, ja, fattar du? Och en bild på Gud är ju med. Och jag har lärt känna det genom erfarenhet. När skriften blir levande kan man säga att det betyder också. Är skriften levande nu, står Israel där som Gud har sagt. Då blir teorin en verklighet, va? Ja. När ni ser teorin, för det var ju inte verklighet på den tiden. Nej, men nu är det där. Se på fikonträdet. Alla vet att det är Israel han talar om. Se på fikonträdet och alla andra träd. Läser du Bibeln ser du att träd står för nationer. Alla andra träd är hedningarna. Och en hedning, jag sa förut att fattar man inte det hebreiska tankesättet, inte att vi ska fira massa grejer nu, utan det hebreiska ordet, att man hela tiden för över det till tänkandet, och då får man en rätta till uttydningen. Då är ju en hedning någon som står i motsats till Israel. Det är en som står utanför förbundet, med andra ord. Ja. Och då står det här i pågående form. När ni ser Israel där, så ska ni se på fikonträdet, men ni ska också se och förstå vad alla andra träd står för. Jaha, nu fattar jag. Så du ska se en allt större fiendeskap mot Israel från 1948 till basunens ljud. Ja, kan du också visa hur många bibelställen som helst på. Stämmer, va? Och det är tecken på att när ni ser hedningarnas träd knoppas, de bär frukt. Jag hinner inte ta upp det nu, men jämför det här med de falska profeterna, Matteus 7, så du ser att det är precis samma uttydning, fast då handlar det om församling. Titta nu, får se. Alla träd som inte bär god frukt huggs ner. Elvor, var det inte så att Harmageddon betyder platsen där man huggs ner? Du predikade ju förra veckan, eller vad var det, förra månaden, om det andliga Harmageddon. Det finns två Harmageddon. Det finns ett andligt Harmageddon, platsen där man huggs av. Och så finns det ett verkligt Harmageddon, världskrig. Därför sa jag förut att kan det vara så att det är två bilder som visas hela tiden, en dubbelbild. Du har en falsk profet för en avfallen kristenhet och du har en antikrist för världen. Kan det vara så? Jag tror att det kan vara så. Mycket väl, för då börjar ju bilderna stämma lite. Mycket möjligt att det kan vara så. Alltså du får ett nytt tempel och du får en gubbe som sätter sig och du får en staty eller vad allt vad det kan vara. Men du får också, för det här skulle ju inte vi gå på. Jag satt och skrev i min mobiltelefon igår om det här. Skulle ni gå på det? Om de bygger ett tempel och det kommer en gubbe där med vit rock och sätter sig och säger han var Gud. Forget. Va? Det måste ju vara något annat. För de varnar ju flera gånger. Se till att ingen bedrar er. Och sen kommer ju hela den här uppsatsen här. Som Edvard tog upp. Jag vet ju att, eller jag förstår att det här har ju någonting i kristna förtecken att göra. För annars skulle inte i alla fall någon av oss bli bedragna och sitta där. För vi studerar ju det profetiska ordet. Det måste ju vara något som är så lurigt. Så till och med de utvalda som står på grunden och förstår detta blir bedragen. Ja, det måste ju vara något som är så lika. Ja, det måste vara en annan Jesus, va? För en annan Jesus på grekiska, det blir ju antikrist. En annan som kommer in, och vad skulle han göra? Han skulle upphöja sig på helig plats. Han byter ut tillbedjan. Är det brödbiten mot en sanne, eller? Ja, det tror jag. Ser du inte vad det stämmer? När ni ser, då står det Eido igen då. Eido igen. När skriften blir levande, när ni ser brödbiten upphöjs och ersätter den sanne Jesus. Ja! Yeah. Nu har ni fått för många bibelställen på, så nu måste det nästan vara sant. Nej, men ni får pröva allt vad jag säger också. Då står det så här då här, fortsättningsvis. Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni själva att sommaren är nära. Knoppas där bär frukt. Och jag sa förut, jämför det här med Matteus 7. Hur ser det ut när hedning bär frukt? Är det god frukt eller dålig frukt? Ja, det måste ju vara dålig frukt, för det är ju mot oss. Ja, det står det i Matteus 7 också. De falska profeterna ska inte bära god frukt, de ska bära dålig frukt. Inte plockar man, märk väl nu att han använder vindruvor och fikon. Båda två står för Messias. Nej, man plockar inte på tistlar, va? Tistlar står för förföljelse och de som står emot oss. Hedningarna bär tistlar mot oss. Det innebär ju att om du tittar på det här så ser du att det kommer att gå en delning rätt genom Kristi kropp. För det står i Timoteusbrevet, jag kommer inte ihåg om det andra kapitlet, så står det om att de ska vara fientliga mot det goda, står det. Men det är absolut fel översatt. Det står det goda, står det. Vilka är det goda? Det är lärjungarna. En uppdelning sker i de sista dagarna. Där de ska ha fiendeskap emot det goda. Alltså de som vandrar korsets väg. Och det ser du, den här uppdelningen ser du också i Judas brev och andra Petrus brev. Så står det att de ska håna sanningens väg. En uppdelning. De som gillar korset och de som gillar det här då. Frifräseriet där ute. Och så står det här att sommaren är nära. Ordet som används här är tereos och kan lika gärna betyda skördetiden är nära. Ja, då går vi till liknelsen. Ser ni hur Guds ord hela tiden förklarar sig självt? I Matteus 13 ser du liknelsen om en ogräset i åkern, va? Och när skulle det här åtskiljningen ske? Jo, det förklarar han ju sen. Han säger då att skördetiden är tidens slut, va? Sommaren är nära. Tror ni det är profetiskt att det här upproret bland arabhedningsfolken kallas för arabvåren? Vad kommer före sommaren? När knoppas träd? Våren, va? Just det. Ni ser, de bär frukt och då ska ni veta, ja, vad det här handlar om. Det kommer att uppstå en splittring i Kristi kropp. Bruden och skökan. Skökan kommer att inte gilla oss speciellt mycket. När Elvor och jag har fått profetiska budskap när vi har rest till församlingar som gäller församlingar, så har alltid Gud talat om förakt. Förakt. Och jag fattar inte varför förrän jag satte på ett band med Sir Eichmann, då fattar jag varför. Han har gett oss många nycklar, det må jag lov att säga. Och då säger Sir Eichmann så här i ett band, det var som en nyckel, och bara halleluja, alltså Gud. Och sen jobbar ju Gud, han ger oss nycklar genom andra människor, va? Så här, som vi går och tänker på, och så får du svaret då. Sven Reichman: ingenting i den fallna människan framträder så tydligt som förakt. Och när du då tittar på andra test 2 om laglöshetens människa som ska framträda, så vet vi att det finns antikrists ande också. Och då måste ju den också vara laddad med förakt. För vi talar ju om samma människa. Antikrists ande. Sa du inte Elvor att den var ju redan inne, va? Ja, då handlar det om förakt. Eftersom det handlar om pyramid så måste ju någon vara över. Du måste ju se ner på den andra då. Just det. Och vad säger Jakobsbrevet? Om ni gör skillnad på människor, begår ni vad?
Synd.
Ja. Det ska ju laglöshetens människa göra. Det står nämligen så här: låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma, laglöshetens människa, för därvet son öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig eller föraktar. Allt som kallas Gud och heligt och sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Ett annat ord för Gud kan vara domare också, eller gränsdragare. Gränsdragare, ska ni komma ihåg. Vad vill människan bli? Hon vill inte ha några gränser eller vad? När man gör den här mystikupplevelsen, vad är det man förlorar då? Jo, man förlorar allt vad gränser heter. Man blir ett med allt, va? Det är ju väldigt märklig upplevelse egentligen. Det är precis det som det här kännetecknar ju laglöshetens ande. Man blir ett med allt. Du har inga gränser. Adam och Eva gjorde någon liknande upplevelse skulle jag tro, faktiskt. Men vi går vidare här då. Det står här om att det skulle ske ett tecken i solen, månen och stjärnorna. Och det står om människorna ska stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Och det tar jag inte upp så mycket nu. Men Elvor sa förut om hästarna och vindarna är samma sak. Så just nu far det massa problem över mänskligheten, kan man säga, för att förkorta det här, va. Och det är ju vindar som blåser. Och i Danielsboken får du se hur vindarna rör upp havet. Nu pratar vi om samma sak. Upp ur havet stiger ju djur. Det är samma djur som där som är i Uppenbarelseboken 13. För nu är det problem med ekonomin, det är problem med religionen och det är problem på alla håll. Nu ska man ha, vadå, global lösning. Globala problem kräver, har ni hört det här? De tjatar som papegojor. Globala problem kräver globala lösningar. Ja, det kommer ett vilddjur, en världsregering. Ja, precis. Ja, det är ju på gång. Alltså, det blir så. Det kommer en världsregering. Och havets och bränningarnas dån då. Fyra djur stiger upp. Det globala väldet i Uppenbarelseboken 13. Som är samma då. Och vi tog upp ett förut. Vi kan ju nämna det här då. Alltså som vi ser det här har du ju kvartetten. Kom vi fram till på varsitt håll. Hon genom hästarna och jag genom att lyssna på en förkunnare som heter Baxter. Där han tog upp vilka länder det var frågan om. Men han såg inte att det var kvartetten, men det visar Gud. Det är kvartetten. Och kvartetten har en talesman, va? Vad heter han? Tony Blair. Han var nyss nere i Israel och snackade vett med dem. Och helt plötsligt så kanske det blir min nya samtal och så. Så det kan ju vara en kille att hålla ögonen på. Katolik är han också. Han kan förena mycket. Och då frågar man sig så här, va? För det står ju så här att stjärten på det här vilddjuret och det här ska dra ner en tredjedel av stjärnorna. Det här är ju andligt språk. Andliga bilder som bara kan tolkas genom anden. Det står på ett annat ställe i Jesaja, så står det vad stjärten är. Stjärten är de falska profeterna, står det. Stjärten är de falska profeterna. Så jag tror det är Jesaja 10, jag inte undrar, men ni kan hitta det i alla fall. Okej, vad är det som händer på jorden nu? Du får rapporter från hela världen om mystiska stjärnfall och eldklot. Vad skulle Gud göra? Han skulle ge tecken i astron, himla kropparna.
Ja.
Någonting från himmelen faller ner på jorden som är ljus. Vakna, hallå.
Ja.
Stjärnor är det ju. Små stjärnor, men ändå är det ju stjärnor. Det är alltså varning från himlen att villfarelse på gång som heter duga. Jag tror det i alla fall. Kommer ni ihåg skriverierna om att påven avgår? Och att det, en av de här pelarna där i Vatikanen fick en blixt. Och vi pratade just om det förr. Kommer ni ihåg vad Jesus sa skulle föregå hans tillkommelse? En blixt. Och vi sa förut att det kommer också komma en falsk tillkommelse. Om det här nu var fejkat eller inte, så kan det vara stenarna som talar i alla fall. För det kommer en ny påve. Och nu vill jag läsa upp en ganska intressant profetia om den här påven. Jag tror också det här är stenarna som ropar. Det är nämligen en mystiker som har skrivit det här. Så ta inte det här liksom bokstavligen att det är Bibeln. Utan det är en mystiker som har fått en uppenbarelse. Men som sagt, vad stenarna kan ju faktiskt ropa. Det här nästa påven då. Det står att Malachi, han levde på 1100-talet tror jag. Men han skrev ner, det skrevs ner hans profetia 1595. Den är mycket märklig, för den här som skrev det här, han läste det under 111 påvens tillträdande. Och det var ju Benediktus då, som var den före påven. Men nu som ni alla vet så kommer en ny påve att tillträda sin post. Om jag inte minns fel, om ett par dagar eller? Ja, något sånt. Om ett par dagar. Så det var ju väldigt konstigt. Ja, precis. Hela listan med 112 påvar skrevs ner. Och varenda en fick ett speciellt namn. Och de flesta är faktiskt bildligt talat ordagrant uppfyllt. Till och med förra påven som hette någonting med olivträd. Och han kom ju från den orden alltså, som har olivträdet som en symbol. När Johannes Paulus den andre dog 2005 så var han alltså den 110:e påven. Nu börjar den här profetian att ta fart. Det var inte många påvar kvar förrän det här skulle liksom gå i uppfyllelse, va? Sen var det Ratzinger då som den 111:e. Och nu säger den här profetian då att snart ska det komma den 112:e påven. Och då kommer Roms 7 kullar att förgöras. Och han kommer att vara en ond påve. Det är märkligt det här. För att är vi så framme i tiden som vi tror att vi är, så står det ju i uppenbarelseboken att staden ska förgöras. Och David Wilkersons profetia om förföljelsen av karismatiska katoliker har ju inte skett heller. Så den kan ju, ja, det kan ju hända då. Och samtidigt så är det ju så här att Obama ska till Israel. Det vet ni va?
Ja.
Kan det vara så att det sammanträffar med nästa påves framträdande så han stannar till i Rom på vägen ner? Vi får se. Det är spännande tider, håll med om det.
Ja.
Då lägger vi den där.
Ja.
Nu ska vi se vad vi har med här. Nu ska vi titta på Jesaja 14. Jesaja 14 handlar ju egentligen om kungen över Babylon. Kungen över Babylon får en titel som heter Du strålande morgonstjärna. Det är ju en messiansk titel. För det kan vi se på flera ställen. Morgonstjärnan ska ju gå upp i våra hjärtan, säger Petrus. Och i uppenbarelseboken 22:16, ja, Jesus har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärna. Ofta är ju profetierna både två- och tredubblade, så att säga. Den slutliga uppfyllelsen får vi då på Herrens dag. Och då ser vi ju här att kungen över Babylon och Satan här ser ju ut att vara en och samma person. Vi vet vad som ska hända i uppenbarelseboken. Har det här med stjärnfallet att göra? Vill Gud säga oss någonting? Vill Gud säga oss någonting? För om ni går in på våran sida och tittar så har ju Elvor och jag haft en del drömmar om hål som öppnar sig i backen och uppkommer en massa grejer. Det ska ju ramla ner någon från himlen så får en nyckel till avgrundens brunn. Och då är det så här att hål och brunn och allting det här, det står alltid i Bibeln för något negativt. Det står alltid för mörkrets aktivitet. Och det som kommer upp kan ju inte vara gott då, va? Om det är avloppsvatten till exempel. Det måste ju vara villfarelse eller styggelse. Det är ju alltid något som luktar vedervärdigt. Det är därför man drömmer om avloppsvatten och så. Det är alltså något som är vedervärdigt. Ordet styggelse på hebreiska betyder alltså abomination. Något som är vedervärdigt och luktar apa. Ja, det brukar ju det göra, va? Avlopp, luktar gott. Gud talar genom bilder. Då läser vi Jesaja 14 här då. Så ska ni få se att det här kommer att uppfyllas en gång till. Det ser vi i uppenbarelseboken. Kungen över Babylon, det är ju antikrist, va? Ser ni inte hur den klara morgonstjärna den och han kommer att kopiera det mesta. Hur har du inte fallit, vers 12, hur har du inte fallit från himlen, du strålande 1917 har morgonstjärna. Du gryningens son, hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken. På hebreiska står det, du som böjde alla nationer under dig. Ja, det är precis vad antikrist ska göra. Globaliseringen, va? Ja. Du sa i ditt hjärta, kan det vara dubbelbottnat också? Både i hans eget hjärta och i alla som han äger. Det är en andemakt, va? Jag ska stiga upp till himlen ovanför Guds stjärna och ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Sen kommer det. Jag ska göra mig lik den högste. Men ner till dödsriket blir du förd längst ner i graven. Det var spännande, va? Det är ju en kopia nästan på... Om vi tänker, ser så här att Jesus ska komma från himlen, så kommer ju antikrist från jorden då. Vad står det i uppenbarelseboken? Att vilddjuret ska komma ifrån det religiösa. Ja, från jorden. Ja, i tår från jorden kommer han. Det är en varning, vänner. Det är på gång. Det står om den strålande morgonstjärnan att han ska göra sig lik den högste. Då är ju Kristus, va? Han är ju huvudet, han är den högste. Det betyder också Herren. Han vill ta över en tron. Han vill ha en tron. På hebreiska står det kajsa, som betyder stol och säte. Hallå, andra tess. Han ska sätta sig i Guds tempel. Kommer det. Han vill ta över Sion, och det är en bild på Guds hus. Det ser du i hebreerbrevet där Herren har sin boning. Det är ju vi, va? Vi är Guds hus. Om ni till änden håller fast vid första tro, är vi hans hus. Annars rasar vi när flodvågorna kommer sen. Vi tar det lite senare. Han kommer att upphöja sig överallt. Ja, han kommer att förakta allt. För det gör den som upphöjer sig överallt. Han föraktar allt annat. Han vill ta över Kristi plats som huvud. Han vill alltså upprätta en egen församling, va, där han får, ja, bli stjärna. Okej. Då ska vi läsa något spännande. Vi ska gå till Ezekiel 28 och 15. Och då ska jag läsa engelska. Jag hoppas ni kan engelska. Ja, jag kan översätta lite av det här då. Där ser vi att det handlar om samma person. Men nu kommer han i 28 och 15. Nu kommer han i bilden av kungen över Tyrus. Och det handlar ju om handel, va? Världshandel är ju en bild på. Tyrus var ju, du vet, Salomo, världshandel och 666 och guldet och allt det här. Nu kommer Satan som en bild på det. Och ni vet ju vad han ska göra i uppenbarelseboken. Han ska ta hand om all världshandel. Eller? Ja, precis. Det handlar om all världshandel. Ja, det står... Kan du... Ja, vänta, vi ska läsa. Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created till iniquity was found in thee. Om man läser det här stycket nu på svenska, så vet jag inte om det kommer fram så mycket mer än vad jag sa nu på engelska. Men det står i alla fall så här att du var perfekt skapad. Satan är en skapad varelse. Tills laglösheten grundades hos dig, står det. Lade som en grund betyder found in thee. Laglösheten lade som en grund. Vem är lögnens fader, säger Jesus. Satan, va? Ja. Då ska vi ta reda på vad laglöshet är för någonting. Det här ordet som används här kommer av en rot som betyder att förvrida någonting. För att det passar mig, va? Han förvrider ju alltid Guds sanning. Han tar det som är från Gud och sen förvrider han alltid det så att det passar honom. Och så gör den som är drabbad av den här anden också. Han tar det som är Guds, förvrider det så det passar mitt ego. Där har du framgångsteologin i en nötskal. Och det jag såg när jag studerade det här, det var att när Mose var på berget så säger Gud att Bezalel ska forma Guds tabernakel eller Guds hus. Men tror ni den bild på? Han betyder under faderns skugga. Eller i faderns avbild. Jesus. Han är faderns perfekta avbild. Han ska forma och bygga Guds hus. Men så dröjde ju Mose att komma ner från berget. Står det. Och så, vad gjorde folket? Ja, vad gjorde man det av? Jo, man gjorde det av guld. Som satt i öronen och lite varstans. Och det är ju en bild på Guds ord, vad man har hört. Man tar evangelium. Man formar det till en bild som jag vill ha. Och sen säger man så här då. Den guden vill jag följa. Jag alltså vill följa den. Ja. Så blev det en skiljelinje där så småningom. Mellan leviter och mellan folket. Och det. Det märkliga är att i liknelsen då som Jesus tar i Matteus 24 efter allt han har sagt, så säger han så här att vi ska vara vakna, va. Men om hans tjänare som är satt över hans hus att predika säger i sitt hjärta, min herre dröjer. Samma ord. Och han börjar att slå och dricka. Då ska hans herre komma på en dag som han inte vet. Och han ska hugga honom mitt i tu. Harmageddon. Då har han lyssnat på en falsk profet. Och falsk profet ger aldrig god frukt. Ser ni hur Bibeln förklarar sig själv hela tiden? I sådana minutiösa detaljer så det går liksom inte att ta fel. Bara man blir en läsare igen. Och det är dit i den här tiden vi behöver komma. Vi behöver läsa Guds ord och verkligen tro att varenda bokstav, varenda grej är sant. Då ser man sådant här. Det är liksom ingen slump. Så byter han bild, va? Men han förklarar samma sak. Och det här är ju ett typiskt hebreiskt tänkande. Man tar den där kronan där och sen förklarar man det från det hållet. Sen vänder man på det och förklarar det från det hållet och sen från det hållet. Det är ju ett hebreiskt tankesätt. Bibeln är ju hela tiden så. Den tar om samma sak och sen förklarar den på ett annat sätt. Och våran uppgift då är att få vishet från Gud och kunna dra ihop bitarna så att Herren blir stor. Men nu ska ni få se då här. Jag tänkte säga det då. Kommer ni ihåg vad Reichmann sa om den största bilden på människans fall? Det var förakt. Om du slår någon måste du förakta honom först, va? För han är ju inte så mycket värd. Då har du ju kommit till den där församlingen i Jakobsbrevet. Det står ju där att Herren skickade oss till en församling en gång. Där vi bokstavligen fick profetera detta. Där man byggde så här. Det kom in en fin man med guldring på sitt finger. Och då säger man, sätter du där uppe på denna goda plats. Men så kom det in en man där som hade gamla kläder. Och vi fick vara med i drömmen. Vi drömde alltså bibelstället bokstavligen. Vi var med i drömmen och vi fick gå med och uppleva alltihopa. Så att det var en församling vi Gud skickade oss till för att lämna över ett profetiskt budskap. Snacka om att Herrens ord blir levande. Det var vi som hade de här kläderna. Det var vi som varit utsatta för akt. Sätt dig där nere längst bak. Pastorn i församlingen kom och sa, sätt dig där nere längst bak. Här säger han, sätt dig du där nere under mina fötter eller under min fotapall. Då har du ju pyramid. En laglöshetsförsamling. Innan tillkommelsen kommer laglösheten, det har vi fått klart för oss, va? Laglösheten kommer före, det falska kommer före. Hur fick ormen makt över Adam och Eva? Jo, genom att förvrida sanningen, va? Sanningen, att förvrida sanningen. Kommer ni ihåg vad Jesaja 14 sa? Jag vill göra mig lik Gud. Jag vill göra mig lik Gud. Och då säger Paulus här i andra Korinthierbrevet 11:14. Det är inget att förvåna sig över, för Satan själv gör sig lik ljusets ängel eller budbärare. Och därför måste vi förstå en sak. Nu kommer jag in på att Gud är den som drar alla gränser och själv står för straffet för överträdelsen. Det betyder egentligen Gud. Och det säger Paulus också när han säger att Gud är domaren, den rättfärdige domaren. Vi måste förstå att när ormen träder fram så träder han fram som en budbärare för något som är gott. Det tänker vi inte på, men det är så, alltså, han kom ju inte med eldgaffel och horn. Nej, han kom ju, alltså det såg ju så väl ut, va? Även det han sa, det fattar ni väl liksom. Och det han säger då, det är ju det här, va? Skulle då Gud ha sagt? Punkt slut. Och då säger han ju då så här, va? Gud stod det här. Det betyder ju den som sätter upp gränser. Och då suddar han ju ut gränserna genom att säga, skulle då Gud ha satt gränser för er? blir det ju, va. Och det är en bild på laglöshet, betyder att överträda gräns. Och sedan inspirerades man av det här trädet man åt, alltså. Och man skulle då bli så som Gud. Och man drar upp sina egna vägar. Och det här, det är ju det här som tränger in då i, som en del i församlingen. För det här behöver du, här kan du ju läsa allting. Du behöver inte vänta på Gud då. Det är ju bara att starta församlingen. Det är bara att rejsa på. Ja, då har du ju Anna gamla förbundet igen. Om du läser i nya förbundet hur du ska göra. Och sen iväg och försöker uppfylla det. Ja, då är du ju gamla förbundet igen. Då behöver du ju inte vänta på Gud. Behöver du ju inte. För du har ju kunskap om gott och ont. Fattar ni hur Gud kommer nu?
Ja.
Eller hur den onde kommer och lurar oss? Ja, men det är väl gott att starta församlingar. Ja, käre du, det är jättegott. Om Gud har inspirerat dig att göra det, då är det jättegott. Det var ju inte Bibeln som kom ner på pingstdagen. Det var den helige ande som kom ner. Om du läser om, så säger Paulus väldigt noga med att inte gå utanför det område som Gud hade tilldelat honom och så vidare. Och han väntade i bön, men då visade Gud en syn om en makedonisk man. Och då visste han, nu kan jag åka. Men så hindrade anden honom för att predika ordet i det och det området. Han gick i takt med Gud, va? Nu var det dags att stanna och nu var det dags att gå. Är ni med? Hur kommer djävulen idag? Starta församling och rejsa på. Vem ska berömma sig om det blir väckelse då? Blir det du eller ska Gud ha äran? Nej, precis. Det ordet som Paulus alltid använder i Korinthierbrevet för att berömma sig av, det är alltså hämtat ifrån Jeremia 23, vers 9-10 tror jag det är. Det står att den som må berömma sig, han må berömma sig av Herrens. Märk väl att Paulus använder exakt samma ord. Han för över de hebreiska tankarna till nya. Och då måste vi också gå till gamla och se vad betyder det. Vilken rot har ordet? Vad betyder det? Vad är det Paulus vill ha fram? Och det är därför han är så svår att förstå. För han använder de hebreiska tankarna i nya. Det är därför han är så svårt att förstå. Då betyder berömma sig av. Det betyder to shine off. Att skina av. Hallå. Jungfrurna då? De med olja och inte olja. Vad var det för lampor som slocknade mitt i natten? Vad sken de av? Ja, inte var av oljan i alla fall. Utan det var av egna gärningar. Det håller ju inte.
Nej.
Nej. För mitt i natten kommer det en flod. Och mitt i natten kommer det ett regn. Och mitt i natten kommer det storm och allt vad det var som drabbar huset. Ser du inte att det är samma sak? Det är bara ett nytt sätt på hebreiska att se samma sak. Används hela tiden. Förstår vi inte det här, vi kommer att missa massor. Precis samma sak. Ja, huset ramlar mitt i natten. Lamporna slocknar mitt i natten. För då funkar det ju inte längre, va? 250 000 anläggningar med lovsångsmusik. 300 000 i nyrenoverade datalokal för ungdomar. 500 000 kostar att renovera för att vi skulle dra massa folk hit det och då. Ska jag berätta vad jag har sett? Och jag törs knappt göra det. För det var kusligt. Det kommer en hel armé med nynazister. Kastar sten. Förstör våra församlingar. Kyrkor. Jag har sett dem. Vad säger Herren? Förbannelsen är. Jag ska släppa lös vilddjuren på gatorna. Är ni med nu? Tror du det är lejon som springer på gatorna i Göteborg? Eller? Pantrar. Eller är det en andemakt? Ja. För vad var det som skulle... Eller när Kain... Han såg inte frimodigt upp. Och då säger Herren åt honom så här. Varför ser du inte frimodigt upp? För ser du inte frimodigt upp så får du mörker över dig. Det var ju förakt, va? Och då kommer någonting som ett vilddjur att inta dig. Det står så på hebreiska. Någonting kommer som ett vilddjur och tar över ditt liv. Och vad händer sen? Vad gör han med Abel? Vad gör han med Abel? Ja. Och vad står det här att de här människorna ska göra som skiljer sig från bruden? De ska träda in på vilken väg? Kains väg. Och de skall falla i Viljams villfarelse. Och de ska gå under likt ett uppror som Kora, va? Synd att en trestegsraket. Kains väg börjar den med. Eden hade nämligen gränser satt av Gud, för det betyder gemenskap. Och han satte gränser runt Eden. Så Gud är en gränsdragande Gud. Och det står att han har satt gränser för hela människan. Så står att vi ska bo inom vissa uppdragna gränser för att vi ska hitta Gud. Står jag på Oslagärningarna. Jag försöker att dra på här så vi hinner. Och så säger du Paulus om evangeliet då, att om det vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium i strid mot vad vi har sagt, eller Gud har sagt, predikat, va? Så ska han vara under förbannelse. Evangelium, ser vi här alltså, är Guds väg och det har gränser. Det har faktiskt gränser, evangeliet. Nu skulle man ta det här evangeliet och sen skulle man förvrida det för att få vinning för sin egen skull, och det är ju laglöshet då. Och då säger Bibeln så här att, är det möjligt då, nu vet vad jag talar om Nya Testamentet, att det var ju bara läsa sig ut och fräsa på. Är det då möjligt att vi kan göra det och samtidigt känna onda andar? Om vi startar någonting som vi tycker är jättebra då, och så har vi gjort det med våra egna händers verk. Nu ska ni med till Uppenbarelseboken 9, så kan ni få se en sak. Då ska vi läsa från vers 20. När man läser det här då tänker man på stenstoder, statyer av guld och så. Men titta vad som står. Det står så här: de andra människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig inte ifrån sina händers verk så att de upphörde med att tillbe onda andar. Onda andar på grekiska, det är daimonios. Kommer av roten daio. Och kan ni tänka er vad det betyder? På engelska. To distribute fortunes. I Timotheus brevet säger han att församlingen, de som faller av nu alltså, kommer att lyssna till onda andars läro. Är ni med? Framgångsevangeliet. To distribute fortunes är lika med tillbedja onda andar. Eller frambära profetior som är mer än vad Gud har sagt. För han säger de falska profeterna att de talar syner som de inte har sett. To distribute fortunes, det betyder ju rikedom, lycka, framgång. Ja, har vi väckelser i Sverige som kanske är lite mer än de borde? Jag tänker på en väckelse som skulle brassa loss från Smygehuk till Teriksröset och från väster till öster. Hallå, testa det här lite. För det är nämligen precis så här det ska låta, va? To distribute fortunes. Att lämna profetier som är mer än. De ska lyssna till onda andar. Var kommer källan ifrån? När Bibeln talar om ett jättestort avfall. Ja. Är du med? Mm. Fel källa, tror jag. Ja. Testa allt ni hör.
Ja, man måste göra det.
Men däremot tror jag på väckelse lokalt. Mm. Där man omvänder sig. Där man söker Herren, det tror jag på väckelse. Mm. Och väckelser har alltid varit. Just nu är det väckelser i Afrika. Just nu är det väckelser i Kina. Mm. Det finns. Men det är förkrosselse som gäller.
Ja.
Ser ni att Bibeln ger svar på allt? Vill ni veta någonting, så fråga Bibel. Okej. Okay. Andra Petrusbrevet, 3 kapitel och 15 vers. Ska ni få se någonting som Petrus profetiskt varnar för ska hända. Det står så här: och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har han så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den visning som han har fått. Och så gör han i alla sina brev när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå. Och som okunniga och obefästa människor förvränger, kommer ni ihåg vad sa vi laglöshet var? Förvränger till sitt eget fördärv. Något som också sker med de övriga skrifterna. Därför, mina älskare, ska ni ta den här varningen här, för här är en profetisk varning. Därför, mina älskare, då ni redan vet detta, står på grekiska, pro-genosko, före vetande, alltså en profetia, vad som ska hända i ändens tid. Var på er vakt, så att ni inte dras med. Det står faktiskt, lyssna nu, gå in på vår sida, många gånger vi har skrivit om ett tåg. Transporteras tillsammans med de laglösa. Står det. Transporteras tillsammans med de laglösa. Vilken väg går de? Är det en bred väg eller smal väg? Ja, eftersom Gud har en begränsad väg för de sanna, så är det här den vida breda vägen. Och det står ju också då om det stora avfallet då. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste det stora avfallet komma. Apostasia. Ifrån grunden. Ifrån den sanna vägen till den breda vägen blir det då. Och laglöshetens människa, fördärvets son, ska uppträda fram. Och det betyder, avfallet här betyder en rörelse. Eller att transporteras bort ifrån ett fundament. Och det var precis det jag drömde när jag såg tåget då. Med alla det här framgång som man skrek i tåget. Det var ju nästan, det lät som väckelse faktiskt. Så åkte man ut bort ifrån klippan. Och sen gick man i fördärvet. Det är precis vad som står i grundtexten. Man transporteras bort. Det är de falska profeterna som ser till det. Okej, okay. Kommer ni ihåg förut när jag sa att mysticismen och New Age har en upplevelse som man, ja, vad kallar man egentligen den för? Man kallar den för att bli ett med världsalltet och så. Alla begränsningar suddas ut. Då ska jag ta och läsa här ifrån Matteus 7:13, ska ni få se en sak. Kom ihåg nu när jag läser här om god frukt och dålig frukt. Gå in genom den trånga porten. Efter det har jag skrivit begränsning. Ty den port är vid och den väg är bred. Obegränsning. Som leder till fördärvet. Det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal. Som leder till livet och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt innersta är rovlyssna vargar. På deras frukt ska ni lära känna dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt. Men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte kan ett dåligt träd bära gott frukt. Ett träd som inte bär gott frukt blir, god frukt blir nerhuggen och kastad i elden. Alltså kommer ni att känna igen den på deras frukt. Ser ni att det handlar om begränsning? Och det är en bild av laglösheten, va? Att sudda ut gränsen. Och det var ju det han varnade för, va? Akta er så ni inte dras med i de laglösas villfarelse. Det var ju att sudda ut gränserna. Vad Gud har sagt. Ja. Och det var ju att övergå till det här tankesättet. Att vad ska du med Guds ande till? Det är ju bara att läsa innantill. Det var ju precis exakt samma, det är precis exakt samma frestelse som de råkade ut för i Eden. Vad ska du med Gud till om du kan läsa det allt som du ska göra? Då är det ju inte bättre än en jude var i gamla förbundet. Förstår ni vilken lockelse detta är? För det förändrar ju inte en människa invändigt. Men utvändigt gör det. Och vad säger, Timoteus? I ändens tid ska församlingen tappa sin kraft. Det ska ha ett sken. Utvändigt, ja. Man ska starta hur många kanske församlingar som helst. Utvändigt ser det bra ut. Vad säger brevet? Är det till Sardes? Du har ryktet om dig att du lever. Men du är... Vad är de? Död. Du har ett sken. Det händer mycket. Du samlar mycket på mötena. Och kanske mycket ungdomar som hoppar och studsar också. 500 varje vecka eller kanske ännu mer. Men andligt liv finns det inte. Du är död. Ja. Nu vill jag berätta för er en sak som slog mig i veckan när jag läste Bibeln. Och jag har varit skakrädd. Herrens dag ska komma. Herrens dag betyder inte 24 timmar. Herrens dag betyder en tidsperiod mellan två punkter. Vad ska hända när tidpunkt ett är inne? Ja, det vet vi, va? De dras ju med i en rörelse som heter fred. Var det tror jag Elvor som hade mycket om fred förut, va? Ja, bäst det säga. Fred och ingen fara. Det står inte där att Jesu tillkommelse ska komma som en tjuv. Men den kommer i slutet av Herrens dag. Period. Men när tidpunkt ett är inne kommer domen. Vem drabbar domen först? Ja. Eller hur? Det är väl fullständigt riktigt, va? Fattar ni varför jag blir rädd? Fattar du varför jag blir rädd? Vad var det jag såg med nynazisterna som slog sönder kyrkor och alltihop? Och är galna. Vad var det som kom över huset? Det var något som var byggt på klippan som höll, va? Sen var det något som var byggt på sand som inte höll. Om du tar i Bibeln och tittar vad vatten står för. Förföljelse. Titta, jag bara slår upp. Kolla på det. Förföljelse. När kommer förföljelsen? Ja, det kommer på Herrens dag. Tidpunkt ett. Och det kommer som en tjuv. Inte Jesu tillkommelse. Inte för dem som redan har klarat tidpunkt ett. Men ni, syskon, lever, vad då, i ljuset, va? Så att den här dagen inte kan komma över i oförtänkt. Och Jesus varnar för den här dagen. Är ni med? Alltså, vi har fått en teologi från 70-talet som har gjort oss totalt blinda för vad som händer. Han vet vad han gör, jävlar, va? Och här har de fart omkring och lurat i och saker som inte stämmer. Det är dags att korrigeras. Herrens dag är en domsdag och den drabbar Guds hus. Alltså, finns det mer belägg för det, Janne? Yes! Uppenbarelseboken, vad tror ni den handlar om? Ja. Han var på Patmos, va? Patmos betyder mitt lidande. Alltså en bild på alla kristna i den här tiden nu som kommer. Och jag kom till Herrens dag i anden, står det. Det står inte, jag kom i anden på Herrens dag, för det är helt oväsentligt om man gjorde eller inte. Det står, jag kom till Herrens dag i anden. Och jag fick höra en basun bakom mig. Guds röst. Och sen så säger han någonting åt Johannes. Som vi nu börjar fatta vad han vill varna för. Nu börjar vi fatta vad det här handlar om, va? Dom över Guds hus, eller? De sju församlingarna är samtliga församlingar. När tror ni det sker att Laodicea spottas ut ur hans mun? När tror ni det sker att några få i Sardes ska vandra med mig i vita kläder? Det är dags att börja göra upp med vårt förflutna, vänner. Det är dags att börja läsa Bibeln som det verkligen står. Jag kom i anden till Herrens dag. Och jag fick höra någonting. Skriv ner vad som nu snabbt måste ske, står det på grekiska. Vad är det som måste ske? Herrens dag måste ske. Inte en enda människa av oss kommer undan Herrens dag.
Nej, folk ska alla prövas.
Och vad säger Jesus själv? Se till att era hjärtan inte tynges ner av livets omsorger och annat, så att hans tillkommelse kommer över er som en snara. Nej, att Herrens dag kommer över er som en snara. För den ska komma över alla som bor på jorden. Nähä, de andra då som har stuckit i himlen 7 år innan då, innan tiden är slut. Hur blir det med dem? Det är lugn. Tiden är ju inte slut. Det ska komma över alla som bor på jordens inbyggare. Varför det? För att sätta alla jordens inbyggare på prov. Hus på sand, hus på klippa. Och det kommer 3 saker att komma emot församlingen. Men den som är byggd på klippan kommer att bestå. För vad säger Jesus? Han säger så här att på denna klippa skall jag bygga min församling. Dödsrikets portar skall inte bli henne övermäktig. Vad som än händer så kommer det att gå igenom. Hur konstigt, hur svårt, hur konstigt den kommer att se ut, så kommer Jesus att föra oss rakt igenom. Ska vi ta en sista gång, en sista grej här. Jag vill att ni har med i det här när ni läser Bibeln, för att det blir mycket, mycket enklare då. Jag sa förut att Paulus använde hebreiska begrepp i Romarbrevet, och det gör han hela tiden. Och nu ska vi ta och titta på första Mosebok, vad är det nu? 15. Första Mosebok 15. Nu ska ni få bilden av Petrus och klippan i Gamla testament, så ni bara kan föra över den bilden och förstå vad det är. Här får Abraham en kallelse att bli en fader för många folk. Och det står då i Romarbrevet att Gud har satt in honom på en plats, står det. Och står det 15:1. Därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Han sa, frukta inte Abraham, jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Abraham sa, herre, herre, vad ska du ge mig? Jag går ju barnlös. Lägg märke till att det är mycket jag och mig om och allt det här. Jag går barnlöst bort och arvingen till mitt hus är Eliezer. Abraham sa vidare, se mig har du inte givit något att avkomma. Han är mycket centrerad kring mig där. Och då står det så här att Gud förde ut honom då, titta på himlen och alla stjärnorna här. Och så säger, så står det så här, Abraham trodde på Herren. Och det räknades honom till rättfärdighet. Ordet tro här, eller trodde, det är aman. Roten av det ordet är att bygga på. Och översätter du då med ett annat sätt att säga, så står det att Abraham byggde på klippan. Och han räknade det honom till rättfärdighet. Och sen när du läser Romarbrevet så står det att ja, till en fader till många folk har jag satt dig. Ja, det står ju om att Gud bygger ett tempel, va? Han är alltså en sten insatt i ett tempel. Och det är vi var och en. Varenda en av oss är ju stenar i ett levande tempel. Hans uppgift var att vara en fader för många folk. Har jag satt dig i templet alltså. På hörnstenen. Och vad du har för uppgift är ju din sak att ta reda på din kallelse. För tar du reda på den, står det, ska du aldrig komma på fall. För då är du inbyggd där. Men då har du ju då uttydningen till att bygga på klippan och att det inte är någon påve. Det kan vi ju snart förstå. Ja, det handlar om. Det handlar ju om att först får han en uppenbarelse om vem Gud är. Vem säger människor mig vara? Ja, det är Johannes döparen och det är allt möjligt. Men sen kommer det ju då Petrus. Du är Messias, den levande Gudens son. Och då säger han ju att fadern har uppenbarat detta för dig och salig är du. Och så säger han att du är en Petrus, du är en sten. Och sen kommer ju det här, och på denna klippa ska jag bygga. Då håller ju Gud på att bygga ett tempel ända från Abraham och framåt, va? Ja. Eller hur? Hans hus är vi. Om vi ända till slutet bevarar vår tro. Bygga på.
Frimodighet.
Det blir lättare då, va? Ser ni att han använder de hebreiska begreppen hela tiden? Så när du läser Bibeln, när det står tro, så släng in det där, bygga på, ska du få se hur väl det stämmer när Paulus snackar. Det är ganska spännande där. Och då, när det börjar blåsa och storma och hålla på, så kommer vi att klara det här. För ja, hur klarar Israels barn genom Röda havet? Det var ju helt totalt omöjligt, va? Ja. Man hade ju med Gud att göra. Och det har ju vi med. Vi ska stå där i jublande en dag. Och då heter det ju glashavet istället. Vi står där på glashavet. Sjunger Mose och Lammets sång. Herre, tack för den här dagen. Tack att vi har fått samlas här i ditt namn. Herre, tack för att du öppnar våra ögon, Herre, så vi ser och förstår att den här tiden vi lever i, den är väldigt allvarlig, Herre. Och då ber vi dig att först och främst för oss själva, Herre, att vi ska uppnå den helgelse som du har tänkt i våra liv och våra hjärtan. Och sen ber vi dig också för att vi ska få se en äkta väckelse bryta fram i Sverige, Herre. Även om den kommer på lokala platser, Herre, så ber vi dig, Gud, att våra nära och våra kära vi ber för, Herre, ska få komma in i ditt rike. Hjälp oss att vinna människor för dig. För det måste vi göra, Herre. Vi måste ledas till mogna frukter, Herre, så vi får vara med och skörda, Herre. I Jesu namn.